allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 86 av Ångestpodden!
Hej på er och välkomna till oss! Äntligen är det torsdag igen och ångesttorsdag.
Ja.
Kan man säga så?
Ja, det kan man väl.
Ja, alltså nu menar jag ju det jättepositivt.
Ja.
Inte positivt och ångest, men Ångestpodden är positivt ångesttorsdag, ni fattar?
Mm, precis. Nu lyfter vi liksom psykisk ohälsa igen.
Ja, nu sprängs jag snart med tanke på vad vi ska få säga.
Ja, men alltså det här är, alltså... Spänn fast säkerhetsbältena.
Ja, nej men alltså okej, okay. Hörni. Vi har fått spela in ett pilotavsnitt för SVT.
Alltså inte en ljudfil utan ett tv-program.
Ja, och man kallar ju det pilot när man typ gör ett så här testavsnitt.
Precis.
Alltså, det här kan bli en tv-serie.
Ja, alltså det här är helt sjukt. Alltså det är i fredags då när vi spelade in det här med SVT. Jag satt och bara, alltså jag får typ nypa mig i armen för jag fattar inte vad det är som händer just nu.
Jag fick nypa mig i armen.
Ja.
Och nu vill vi verkligen bara be er om en sak. Och vi blir så, alltså vi blir så glada. Jag håller på att gråta känner jag. För att jag blir så glad om ni gör det här. Gå in på vår Instagram, Ångestpodden. Likea bilden vi har lagt upp om den här serien. Och kommentera vilka ni vill se som gäster hos oss ifall vi gör en tv-serie.
Ja, så kommentera att ni vill att vi ska göra det och att det skulle vara skitkul om vi gör det liksom.
Ja, precis.
Ja.
Och kommentera det hos SVT också.
Ja.
Att ni vill att vi ska göra det. Alltså det skulle betyda mer än allt för oss.
Verkligen. Så bara gör det.
Ja, alltså hur sjukt är det här?
Ja, det är helt galet.
Okej, ännu sjukare då. Nästan. Ja. Dagens gäst.
Det här är ju, ni som följer vår YouTube-kanal såg ju hur jävla nervösa vi var inför den här intervjun.
Jag var liksom, som jag sa till dig, jag bara, jag kan inte intervjua.
Nej.
Jag kan inte podda. Vad är en podd?
Jag har ingen aning om hur man liksom beter sig när man träffar en ny människa man aldrig träffat innan. Fast det kändes som att man på ett sätt kände honom eftersom man har lyssnat på hans podd.
Precis. För den här veckan, som ni ser, med tanke på avsnittets namn, gästas vi av Kristoffer Triumf. Och kanske mer känd som Värvet i mångas öron.
Han har ju sin väldigt stora intervjupodd Värvet. Där han intervjuar liksom. Ja men han har intervjuat skådespelare, musiker, företagare, författare. Alltså alla möjliga människor.
Alla möjliga.
Ja.
Och nu har vi intervjuat honom.
Ja, det känns ju sjukt liksom intervjua intervjuprofeten.
Lite så.
Ja.
Men jag tyckte det här var så jäkla härligt.
Jag med. Och jag har börjat med mig någonting efter det här mötet känner jag.
Jag är så blown away.
Ja,
men jag är det. För att vi verkligen kände som att vi kom på djupet. Alltså som att jag lärde känna Kristoffer i det där rummet. På ett verkligen djupt plan.
Och lärde känna mig själv ännu lite mer. Får göra en cliffhanger till dagens avsnitt.
Det tycker jag låter hur bra som helst.
Ja.
Så jag tycker att vi rullar intervjun med Kristoffer Triumf.
Varsågoda! Hej Kristoffer och hjärtligt välkommen till Ångestpodden!
Tack så mycket. Ni säger det så glatt hela tiden. Det känns inte alls särskilt ångestridet.
Nej,
eller hur?
Nej.
Men vi gillar ju liksom det här med att man måste kunna prata lättsamt om ångest.
Ja, det är jättebra.
Ja,
Så det är det vi ska göra idag, tänker vi.
Yes, fire away.
För de som inte vet, vi tror att många känner dig som Värvet. Men alltså, vem är Kristoffer?
Ja, när man får den frågan så tenderar man ju att svara liksom i det man gör snarare än den man är. Men och de roller som jag oftast spelar är väl pappa, intervjuare, programledare, pojkvän, bilist. Jag vet inte.
Jag gillade det svaret. Ja, men så här att man liksom, så här, de rollerna, jag ska börja säga poddare, så här, tjej, singel.
Bilist ska jag med. Vi ställer alltid en fråga samma till alla våra gäster. Och det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Originellt nog så tänker jag på vem det var som sa att ångest är min arvedel. Per Lagerqvist kanske. Sen är ju det ett ord som... som jag ofta liksom tänker på eller jobbar med på ett eller annat sätt. Antingen att jag försöker få ur mina gäster tankar kring deras ångest, eller att jag försöker få bukt med min egen på ett eller annat sätt.
Alltså vi har varit så här väldigt nervösa och spända, men ändå så här exalterade över att få intervjua dig, eftersom du alltid brukar intervjua. Och du är uppvuxen i Strängnäs, yes. Det stämmer. Ja, vi kollade upp det innan, vi bara undrar om det är mindre än Karlshamn som vi kom ifrån. Mm. Och det var det.
Ja. Några tusen mindre.
Men då vet du ändå hur det är så här att växa upp i en småstad.
Mm. Karlshamn, Kjellback.
Ja, precis.
Ja, det är det första som alla brukar säga, Bingo Rimér.
Ja, och Emma Egelström. Ja. Vi gick faktiskt på samma gymnasieskola som Kjellback. Inte samtidigt dock, men alltså ändå.
Okej, okay, är han yngre eller äldre?
Äldre.
Okej. Okay. Mm. Sen också Jenny som är Max Martins fru, tror jag också är från där.
Det stämmer, hon är från Mörrum. Okay. Det är en liten by utanför Karlshamn, men det är min hemort.
Mörrumsån.
Ja, precis.
Exakt. Men vi tänkte ändå börja så här. Vem var du som 15-åring?
Som 15-åring så var jag nog extremt osäker. Det är ju i viss mån fortfarande, men... jag har tänkt lite på det där på sistone, för jag var så, jag vet inte riktigt hur det kommer sig, men det var inte så jävla lätt att vara jag när jag växte upp, tycker jag. Jag tycker lite synd om mitt liksom barndomsjag. Och varför det blev så att jag var så pass osäker, det vet jag inte. Men den osäkerheten gjorde ju till exempel att jag... nu lyssnade jag på avsnittet med Fredrik Wikingsson precis. Och han var ju okysst till han var 19. Mm. Det var kanske inte jag. Men jag hade ju skitsvårt att skaffa tjejer. Så här. Jag var väldigt ofta olyckligt kär. Liksom. Och... laddade de här tjejerna då som jag liksom var olyckligt kär i med massa fina egenskaper och målade upp hur det skulle vara ifall vi blev ett par och sådär. Det lade jag ner jättemycket energi på. Sen som 15-åring också, så då är man väl så att man går i åttan, va? Om man är född på våren som jag är. Och då var jag fortfarande jävligt stökig. Jag hade en snatterikarriär som höll på från sjuan till åttan. Liksom, stal mycket grillade kycklingar av någon anledning. Jag tyckte det var jävligt gott. Liksom.
Men det känns svårt, eller?
Ja, det är inte så här något som man bara kan stoppa in i fickan.
Nej,
liksom.
Nej, exakt. Och det var väl lite det också som gjorde att det blev en sport. Och sen åkte jag också dit för det så småningom. Men... jag var stökig, jag hade nog någon liksom bästis, jag hade bara nästan alltid bara en bästis i taget sådär. Sen så småningom när jag blev 16 då, började nian, då skärpte jag till mig och kammade mig och liksom kände att jag var tvungen att läsa upp mina betyg om jag skulle kunna komma in på gymnasiet. Och det gjorde jag ganska, jag tror jag höjde mig 1,0. Som ni kanske inte förstår vad det betyder. Alltså om vi säger att betygsskalan var från 1 till 5, så läste jag upp då från kanske 2,4 till 3,4 och kom in på gymnasiet. Så att sen, men det gjorde ju inte heller mig särskilt mycket säkrare. Men jag var i alla fall en bättre student.
Men hur var det så här, du säger ändå att du var lite stökig och så, men hur var du liksom i skolan och i klassen? Var du en sån som syntes jättemycket, eller var du mer en sån där som... kanske inte syntes lika mycket?
Jag ville nog jättegärna ta väldigt mycket plats och försökte nog göra det också och gjorde säkert det. Men jag var liksom, jag var långt ifrån, jag var inte alls populär som jag minns det. Och det var jag aldrig, alltså jag fick aldrig ordning på det där i Strängnäs, utan det var först efteråt som jag liksom på något sätt började gilla mig själv och se liksom något försonande drag hos mig själv och så här. Men nej, jag tog nog väldigt mycket plats hela min skolgång i princip. Kanske till och med gymnasiet, jag vet inte. Det här också, jag vet inte vem det var som sa det, om det var Ozzy Osbourne som sa att han inte mindes någonting innan han fyllde 18. Så är det lite för mig också. Jag tror jag har supit och knarkat bort en hel del minnen från den här tiden Så att jag får liksom lite skarva när jag ska komma ihåg hur det var. Men, men min känsla kring min barndom och uppväxt är att det präglades jävligt mycket av att jag var osäker och liksom inte hittade in i mig själv på något sätt.
Ja, men idag så har ju du ändå en av Sveriges största poddar och Skandinaviens största intervjupodd. Det stämmer, va?
Ja, jag skulle nästan gissa att den är en av Europas största också faktiskt. För jag, men jag vet inte hur det ser ut i Tyskland och England så här, som är stora länder. Men jag tror jag har svårt att tänka mig att jag skulle... Gissningsvis är jag Europas största, men jag har ingen aning.
Det låter ju svinfett, som vi säger.
Ja, men jag tycker det också.
Ja. Men hur bildades egentligen Varvet?
Jag lyssnade jättemycket på Mark Maron, som har en podcast som heter WTF, with Mark Maron. Den var jävligt inspirerande. Jag var jävligt sen med att skaffa iPhone och jag hade alltid varit liksom en radioperson, så att jag lyssnade på gammeltiden liksom innan iPhonen gjorde inträde, så lyssnade jag mycket på radio i telefonen. Och sen fanns ju inte det i början med iPhone, utan då fick man helt enkelt lyssna på poddar. Så jag lyssnade jättemycket på Mark Maron. Och så tänkte jag då i samma veva att, för att jag började göra stand-up, jag hade bestämt mig, liksom, jag hade bekanta som hade börjat med det och jag var jävligt lockad av det på något sätt. Och sen så var det väl liksom, det var lite bidragande, det var liksom lite olika saker som bidrog till att det blev av. Det var väl dels Mark Maron, dels Filip och Fredrik som jag jobbade med då liksom sista perioden innan jag liksom började med Värvet. Jag tyckte de verkade ha så kul med sin podcast. Och det där blev jag liksom avundsjuk på. Jag blev avundsjuk på hela liksom deras tillvaro egentligen. För att jag var ju liksom redaktör någonstans i mitten av näringskedjan. Hackordningen. Och jag tyckte liksom att det kändes som det skulle passa mig mycket bättre att vara i toppen av den, att inte vara den liksom, att vara den som har agendan helt enkelt. Och för det är helt roligt med Filip och Fredrik, för deras kompass är så finkalibrerad, de vet exakt vad ett Filip och Fredrik program är.
Ja, verkligen.
Och det känner man väldigt tydligt när man jobbar med dem, och det blir också väldigt tydligt när man inte riktigt delar den visionen. Då går det åt väldigt mycket energi åt att komma med idéer som de inte gillar. Och det var väl det som var mitt stora problem med reklambranschen också, som jag var i länge, att liksom jag fick inte bestämma. Och det var mycket det som gjorde att jag startade Värvet, tror jag. Att jag ville liksom ha någonting där det var jag som gjorde allt. Och i början gjorde jag ju också precis allt. Jag gjorde vignetten, jag gjorde grafiken och jag gjorde liksom, bjöd in gäster och kokade kaffe och klippte och donade liksom. Så det var verkligen mitt. Och det var ju underbart när det liksom landade i det.
Det är så coolt. Men hur har du det med prestationsångesten? Får du prestationsångest av att liksom så här producera feta avsnitt liksom?
Alltså, om inte jag kände att det fanns en utveckling i det jag gör, det är inte riktigt svar på frågan, men jag säger ändå. Om inte jag liksom kände att jag gick åt rätt håll, att jag blir bättre på det jag gör, då hade jag nog slutat vid det här laget. För att jag måste liksom i alla fall tro, det är möjligt att det finns jättemånga människor där ute som inte håller med om att jag blir bättre, men det känns som att jag blir det. Och det känns som att jag rör, liksom, att jag utvecklas med varje liksom intervju, att det blir på något sätt, så lär jag mig någonting. Men prestationsångest, alltså så här. Ja, det är klart att jag alltid vill göra liksom klassiska intervjuer. Det vore jättefantastiskt ifall varje avsnitt var episkt. Liksom. Men, och det är det väl inte. Det finns säkert korn av briljant innehåll i varje intervju. Men, Men det är ju också så att det är lite spelreglerna för min podcast eller intervjupoddar i stort, att det kräver liksom, det kräver att gästen också excellerar.
Mm.
Men jag kan inte påstå att jag har så jätte... Ja, i början hade jag ju, tyckte jag, det var otroligt obehagligt att lägga ut avsnitten, för jag var helt säker på att jag liksom... Ja, men att någon skulle tycka att jag var dålig, mm, eller att jag liksom hade klippt uselt eller vad det nu var.
Men kände du dig nöjd? Alltså när du la ut typ första avsnittet?
Nej, men det kan jag, och det är, så kan jag, den, det kan, jag har aldrig kunnat bedöma det, om det är bra själv. Alltså...
Nej, visst är det svårt, för det, vi får ju fortfarande liksom nya lyssnare som lyssnar på vårt första avsnitt. Och vårt första avsnitt är inget avsnitt jag skulle rekommendera ny lyssnare. För jag tycker ju det är skitdåligt om man jämför med nu.
Alltså jag skulle lyssna 2 minuter på det. Sen skulle jag stänga av, för det är...
Ja. Ja, men det kanske man inte tycker när man liksom börjar lyssna med ett öppet öga. Nej. Men vi vet ju själva att vi har utvecklats liksom.
Inför, jag har ju börjat med någonting som heter Reverbet. Återintervjuar gäster. Och jag fick då, eftersom första avsnittet var... Soran Ismail, alltså dels av Värvet, men också av Revärvet. Så var jag tvungen att lyssna igenom den, och jag det var alltså det var ganska kraftig skämskudde på introt, där jag liksom absolut inte låter som mig själv.
Nej.
Men sen i själva intervjun, den tyckte jag faktiskt att den var jag rätt bra i. Sen märker man väl att jag idag lägger ner mycket mer tid på research, för i början var jag liksom researchfientlig nästan, för att Mark Maron gjorde fan ingen research, och då skulle inte jag göra det heller. Han kan ju vara så jävla oförskämd. Han hade en regissör och skådis som gäst, nu kommer inte jag ihåg på rak arm vad han heter, men han är förmodligen kanadensare, för han har ett franskt efternamn. Och Mark ställer då till den här mannen som för övrigt har liksom regisserat typ alla Iron Man-filmer och som också är med i dem. Till exempel. Och han har gjort 100 000-tals filmer. Nej, det har han inte. Men ett gäng.
Många.
Och då börjar Mark med att fråga hur hans namn uttalas. Vilket ju är någonting som är extremt lätt att kolla upp.
Ja.
Men Mark gör inte det, utan han ställer frågan, och sen så är den också med i podden, och det finns något respektlöst och härligt i det, och liksom avväpnande nästan. Och nu var ju han jävligt bra gäst som faktiskt inte liksom blev sur över den frågan. För det har hänt mig att jag har gjort intervjuer med människor som absolut inte har gjort sin hemläxa. Och då har ju jag så litet eller stort ego, eller hur man nu ska säga, att jag är så liten som person så att jag inte riktigt kan släppa det där.
Ja. Hade vi kommit till det och bara, säger man Christopher, så hade du bara...
Ja, precis. Nej. Eller liksom, hur stavar du egentligen Kristoffer? Du kommer från Örebro. Eller liksom. Så jag hade nog blivit lite off guard. Eller nu kanske jag är lite mer luttrad. För nu har jag ändå givet säkert, vad ska man gissa då? Jag har hållit på med det här i 4 år och blivit kanske
intervjuer. Och det är rätt många intervjuer i alla fall.
Ja, men jag bara menar hur många jag har givit, alltså, där jag är som idag gäst. Det måste väl vara någonstans 100, 150, 200 kanske.
Ja.
Så att det är liksom, ja, jag börjar tycka att det är okej.
Okay. Ja.
Och även om folk är dåliga på research, det är ju på något sätt deras misstag.
Ja, precis.
Ja, då får vi se om den här researchen stämmer då. Nej, men vi... läste att du kallade dig själv för en riktig bekräftelsetorsk.
Mm.
Hur är man då? Alltså hur är man en bekräftelsetorsk?
Såg ni vad ful bilden var till den artikeln?
Det
är den vidrigaste bild som någon någonsin har tagit, tror jag. Och det var ju synd att just jag var på den.
Då ska vi välja den nu när vi ska göra avsnittsbildet.
Gör helst inte det. Jag vill att den ska dö, den där filmen. Eller den där bilden. Jag, det är Resumé som har den. Och jag har faktiskt mejlat dem och bett dem ta bort den. Därför att den förekommer ju jätteofta.
Ja, men så vi har med sådana bilder.
Vi har några som bara, varför har du tagit den? Ja. Alltså den är ju hemskt.
Vi har hemskt, vi gjorde för någon så här några medieelever på någon gymnasiet tror jag det var som skulle göra en skoltidning. Den bilden är överallt och den är så hemsk.
Inte den.
Ja, men då vet ni hur jag mår. Ja. Nej, men alltså jag har svårt att tänka mig att det existerar någon människa som inte har ett bekräftelsebehov. Sen kan man väl fundera på, är mitt ovanligt stort? Ja, kanske. Men jag tror att det i och för sig är genomgående för alla människor som håller på med ungefär det jag gör. Alltså, som är i media eller som gör något konstnärligt. Nu säger inte jag att min podcast är konstnärlig kanske, utan mer journalistisk. Men ändå så finns det ju... Det är väldigt sällsynt nu för tiden med människor som skriver till exempel i tidningar utan byline. Det förekommer ju nästan inte, det gjorde förr i tiden att ingen signerade den, utan det var liksom tidningen som gav ut den. Mm. Och jag tror att det där med byline liksom grejen har nog bidragit till att journalistyrket är så populärt. Jag tycker det är härligt att få höra snälla grejer om mig själv.
Det gör ju alla.
Ja,
men exakt. Har du alltid varit den här bekräftelsetorsken? Eller blev liksom värvet, din podd, ett resultat av den här bekräftelsetorsken, Kristoffer? Eller har du typ alltid varit så här bekräftelsesökande? Kan du se tillbaka på när du var ung och hur du liksom kunde söka bekräftelse då?
Det har ju liksom alltid funnits ett exhibitionistiskt drag hos mig. Alltså jag har alltid gillat att showa eller sjunga eller spela gitarr. Eller liksom. Jag var ju den personen i 15 år som alltid spelade gitarr på efterfest.
Mm.
Det är bland annat mig ni har att liksom tacka för den här Facebook-sidan. Nej till gitarr på efterfest. Jag var en bidragande faktor till det, tror jag. Att den är så populär. Så, och sen då liksom hur jag under de här åren när jag jobbade liksom bakom kameran inom citationstecken, det gjorde jag ju även som reklamare eller liksom som redaktör och tidningsmakare och så här. Så var det nog i när man tittar i backspegeln så var jag nog olycklig just därför att jag fick inte skina på det sättet som jag ville. Och sen kan man väl säga så här, ja fast nu gör du ju intervjuer, det är ju du får ju bara andra att prata. Det måste ju vara världens lättaste jobb. Och egentligen så för att svara på den kritiken som någon som jag hittade på just kom med, så kan jag väl säga nej, det är fan rätt svårt att intervjua, ska du veta. Testa själv. Ja, och det är klart att värvet inte hade kommit till ifall inte jag hade haft något bekräftelsebehov. Jag älskar ju den aspekten av det, att jag liksom får utmärkelser eller liksom snälla kommentarer på Twitter eller vad det nu månde vara.
Mm.
Ja, det är tydligen någon till och med på Flashback nu som tycker att jag är ganska duktig.
Oj, ja. Det är riktigt bra betyg.
Så det hade inte blivit ifall inte jag hade haft det här bekräftelsebehovet. Och sen är det ju intressant tycker jag, om jag får fortsätta prata om det.
Mm.
Varför, för att det finns ju, jag ska inte säga att det råder konsensus, för det är klart att det finns människor som inte tycker att jag är briljant på att intervjua, men i den mån det finns människor som tycker att jag är duktig, så tänker jag att jag ska berätta att jag hade ett möte igår med en cancerläkare. Han heter Stefan Einhorn, han har varit gäst i Värvet också. Han har skrivit flera böcker, självhjälpsböcker och Konsten att vara snäll. Och nu senast en bok om fäder som heter Pampa, tror jag. Han sa så här till mig när jag, för då berättade jag träffar honom för att jag försöker sluta röka, eller jag ska sluta röka den 8 september.
Mm.
Och då, så berättade han, frågade om min situation på olika sätt och vis. Och sen så sa han på slutet så här att du är ju uppenbarligen en sån person som när du har ett problem så söker du dig utåt. Alltså det vill säga många människor internaliserar den processen och så här, okej, jag har ett problem, nu måste jag lösa det. Jag och min sida tar ofta hjälp. Jag har nästan en handfull, liksom, eller så här, jag har en PT, jag har en psykiater, jag har en KBT-terapeut, jag har en familjeterapeut, jag har en cancerläkare som jag går till. Det är så jag opererar.
Det där är jag också.
Ja, verkligen. Jag skulle precis säga, det där är så idag.
Julia.
Och jag tror att om inte jag hade varit så, om jag hade varit en person som löste mina problem själv, då tror inte jag att värvet hade varit lika bra. Jag tror inte heller att jag hade velat göra det så här länge. För att det hade betytt att jag hade haft svaren. Jag tror att någonstans så handlar värvet om att jag försöker förstå världen och försöker förstå mig själv genom andra människor.
Mm.
Och det är ju en jävla krånglig process att komma till liksom, insikt. Men jag kan ju märka att helvete vad mycket smartare jag är nu än jag var när jag började. Alltså det är...
Men det handlar väl typ om att så här, för det känner jag när jag lyssnar på din podd, att så här, det känns som att du har accepterat att du kan lära dig så mycket om dig själv genom andra människor.
Mm.
Och det är verkligen intressant. Och det tror jag lite att vi med har känt. Alltså, alla gäster som vi har träffat genom podden, alltså både så här medieprofiler och personer som har haft liksom psykiska diagnoser, att man lär sig så sjukt mycket om sig själv. Även om man inte alltid kan så här relatera till 110%, så lär man sig ändå någonting av det.
Mm. Ja, visst,
det tycker jag är väldigt fint.
Mm.
Ja, verkligen. Det var intressant.
Mm.
Ja.
Vi tänkte komma in lite mer på det som du nämnde lite tidigare och som du har nämnt i din egen podd, nämligen att du har missbrukat både alkohol och droger. När började det? Hur gammal var du då?
Jag vänder mig mot termen missbrukat. Jag är inte riktigt med på den definitionen själv. Sen kan man väl säga att i Sverige så om man tar droger som är narkotikaklassade, då antar jag att det är ett missbruk eftersom det är olagligt. Men när ni säger att jag har missbrukat, så låter det lite grann som att jag är en alkoholist eller narkoman. Mm. Eller liksom, och jag är inte riktigt, nu har jag varit nykter i 12 år, så att det är lite svårt för mig att avgöra om jag är alkoholist eller narkoman. Jag kan bara kallt konstatera att när jag kände att jag hade liksom gjort det färdigt, så slutade jag. Och det var inte så att jag fick lägga in mig på rehab eller gå på tusentals AA eller CA eller NA-möten. Inte för att det är något fel med det, men jag behövde inte det, utan jag kunde bara bestämma mig för att jag var färdig.
Mm.
Och det gör att jag lite grann vänder mig mot att bli kallad för missbrukare.
Mm. Mm.
Men för att svara på din fråga så tror jag väl att det var så att efter gymnasiet, det vill säga när jag var 19... så tror jag att det eskalerade i ganska rask takt. Och sen så höll jag på i 11 år och festade ganska mycket. Men jag tycker nog ändå att det var som så att jag festade. Alltså det är klart att jag kunde dricka en flaska vin i min ensamhet och skriva en tårdrypande ballad någon gång ibland. Men det var liksom inte så jag opererade för det mesta. Så att, för att svara på frågan då. 84 var jag 10, 94 var jag 20, 93.
Mm. Men den perioden när du festade mycket, gjorde du det för att så här dämpa någon ångest, eller var det bara så här, det är bara kul?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror att jag väldigt mycket tyckte att det var kul. Jag tror också att jag tyckte att det var coolt faktiskt. Mm. Alltså, det var liksom en livsstil som appellerade till mig, just också eftersom jag hade haft så jävla tråkigt när jag växte upp. Jag var ju liksom inte... Som vi sa förut, jag var ju liksom inte riktigt, hörde liksom inte riktigt hemma i kroppen. Och när det väl landade så tror jag att jag liksom lite grann kanske överdoserade på livet liksom, mm. och ville göra det så jävla mycket.
Ja, men kompensera lite liksom.
Ja, lite grann, ja, precis. Och då finns det ju vissa preparat som gör att man kan vara vaken längre och sådär. Och det var väl det som jag föll för.
Men ja, för det känns ju ändå som att ett missbruk, för vi har ändå haft alkoholmissbruk i podden och pratat om det. Och då har ju vi haft med en person som verkligen inte kan hantera livet, som inte... Ja, men som verkligen känner att mitt liv fungerar inte utan alkoholen, men det fungerar heller inte med. Och där har ju inte du varit då.
Nej, precis. Det är också därför som jag har problem med att gå på möten som jag har gjort liksom till och från under de här åren. Och jag var på ett för mindre än ett år sedan. Men jag känner mig inte riktigt hemma där. Därför att jag är liksom inte... Man börjar ändå med att säga att alkoholen eller drogerna, vilket möte man nu är på, var mig övermäktigt. Och jag var tvungen att lägga mitt liv i händerna på Gud, så som jag uppfattar hen. Eller någonting sånt säger man. Och jag är liksom inte, jag skriver inte under riktigt på att alkoholen var mig övermäktig. Nej, jag vann över alkoholen. Det var skitenkelt.
Mm.
Så ja.
Men har du gått, eller ja, du nämnde att du hade så här, du har både terapeut och KBT-terapeut och familjeterapeut, och du är väldigt bra på att så här, ta hjälpen.
Mm.
Men när liksom började du göra det?
Det var en bit innan värvet. Jag tror att jag började liksom lalla runt lite med det där 2009 kanske. Och jag hade liksom jag var ju inte liksom, jag fattade inte vad det var som jag behövde för att liksom komma vidare. Jag hade ju liksom bytt karriär så många gånger liksom, och vad var det egentligen jag sökte? Och det var väl det jag försökte få hjälp med att fatta. Vart ska jag? Mm. Jävligt klassiskt. Kanske framförallt liksom 40-årskris. En klassisk 40-årskrisfråga. Nu har jag levt halva livet här. Men det är ändå 25 år kvar som jag ska jobba. Vad fan ska jag syssla med? Som jag också tror ofta kommer i samband med att folk är föräldralediga. För då har man liksom helt plötsligt... man får ett perspektiv. Och jag kände väl lite, det där det har jag också berättat 1000 gånger, men ni kanske inte har hört det, att jag lyssnade på Mark Marons intervju med Louis C.K. som ändå får betraktas som en riktig praktklassiker när det kommer till intervjuer, och lyssna på den om ni inte har hört den. Jag tyckte den var så jävla inspirerande, för Louis C.K. säger någonting i stil med, nu var det 5 år sedan jag hörde det här, så att jag kan kanske ha gjort om citatet själv, men han sa någonting i stil med att även om hans karriär hade gått helt okej och liksom han tjänade hyfsat med pengar och han fick komma till Conan och Brian och så vidare och köra sina stand-up-skämt, även om det gick okej så var det först när han fick barn som han verkligen kände att han var tvungen att ta ut en ordentlig riktning för sitt liv. Därför att han kunde inte lalla runt längre och liksom köra stand-up på klubbarna i New York. För han skulle liksom en dag behöva betala för deras collegeutbildningar.
Mm.
Och jag tror att det var lite likadant när jag blev pappa faktiskt. Att jag kände att fan, jag måste verkligen anstränga mig nu och hitta den här riktningen. Och sen så, och det är först nu som jag kan säga, men det var ju det som fattades mig. Alltså jag behövde ju få vara egen. Jag behövde liksom få fronta någonting eller liksom, ja.
Mm.
Så nu är jag ju helt lycklig. Så att vi hörs.
Ja, ta det. Ja, för jag tänkte fråga det. Har du någon ångest idag? Alltså så här, ditt liv som det ser ut just nu. Har du någon ångest? Det har väl alla, men alltså du vet så här som tär på dig liksom.
Just exakt i den här sekunden så ja.
Lite jobbigt att vara här hos oss.
Jag trivs ganska bra. Det enda är att jag var dum nog att inte, det här som jag liksom sa till mig själv nu i somras, att jag inte skulle packa mina dagar så himla hårt, för jag gör det hela tiden och jag måste liksom Att jag inte nu såg till att vi började rulla klockan 2 istället. Så jag hade haft en timme där jag fick liksom så här ladda batterierna. Det där misstaget gör jag hela tiden. Och det är väl också...
Klassiker när man är egen, tror jag.
Ja, och det är föremål, eller det är upphov till mycket stress för mig, tror jag. Och jag svarar inte särskilt bra på stress. Jag är inte superstresstålig helt enkelt. Mm. Så det är väl en ångest här. Jag tycker liksom att... jag känner mig ganska ofta borderline utbränd.
Mm.
Och det är ju sinnessjukt med tanke på hur få liksom, faktiska arbetstimmar jag har när jag sitter vid ett skrivbord. De är ju 2,5 i veckan. Men det är ju så, känner säkert ni också, att när man har någonting som rullar som värvet gör, så måste ju det... Alltså det kräver väldigt mycket liksom research och tankeverksamhet från mig för att liksom lyckas med de här intervjuerna.
Mm.
Därmed är inte sagt att jag har prestationsångest. Men och sen är det väl lite allmänt så här, varför har jag såna jävla humörsvängningar till exempel? Jag är väldigt lynnig med det där. Och jag har väl mer och mer börjat kolla på mina blodsockercykler för att se hur mycket det kan påverka, och det tror jag är jättemycket mer än jag har förstått de andra 42 åren som jag har levt. Så jag har blivit mycket bättre på liksom mellanmåla och sådär, vilket har påverkat mitt välbefinnande något enormt faktiskt. Och jag känner också ofta det i liksom mina relationer, framförallt då till tjej och liksom barn. Om jag ska vara härlig att vara med, så måste jag liksom ha lite koll på det där med blodsockret. För det blir inte bra annars.
Vi har kommit fram till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Jag tänkte på den eftersom jag visste att den skulle komma. Mm. Och det är så... Det är så otroligt mycket som inspirerar mig, och det känns ju väldigt skönt tycker jag att jag, liksom nu lyssnade jag på er podcast för att göra research inför vad det var jag gav mig in på. Det tyckte jag liksom var givande. Alltså jag lyssnar på saker nästan hela tiden, om det inte är liksom mina egna intervjuer som jag alltid måste lyssna på för att korra dem, så att, för att jag liksom ett tag så tänkte jag att jag skulle försöka ta bort det steget. Men David då, som är producent, han tyckte det kändes jätteobekvämt att inte jag skulle lyssna. Så nu har vi kommit fram till att jag ska göra det. Nej, men så när jag inte gör det, så lyssnar jag jättegärna på andra intervjupoddar, eller Sommar i P1 för den delen, som lite grann har gjort en revival, liksom fått en revival i under min sommar nu, för att vi hade burkat så många avsnitt, så att jag fick liksom ledigt i 6 veckor. Det var helt underbart.
Vilket var ditt favorit Sommar i P1 i år då?
Emil Jensen. Ska jag säga.
Jo, jag lyssnade på typ halva det. Sen somnade jag tyvärr. liksom. Nej, så, men det var bra, men det var lite för sent för att börja lyssna.
Ja, jag fattar. Sen en lite oväntad och också ett extremt klassiskt Sommar. Men Malou von Sivers tyckte jag var bra också.
Mm.
Nej, men allt det där inspirerar mig. Sen inspirerar det mig såklart jättemycket att prata med människor och läsa böcker och liksom... fan, hur mycket läser jag? Men,
det låter alltid bara säga att man läser böcker.
Ja, verkligen. Nej, men prata med människor tycker jag är jättegivande. Jag har en väldigt liksom extremt givande person som jag träffar väldigt mycket. Alltså som jag är tillsammans med. Och hon har ju fått mig att växa på så många sätt liksom. Det är jävligt coolt. Och sen ser jag till, för att jag kom till någon slags insikt för inte så länge sedan, att om jag ska utvecklas som poddare eller liksom som journalist, så måste jag så måste jag utsätta mig alltså för nya intryck. Så att jag försöker till exempel i mycket större utsträckning nu än tidigare gå på museum och kolla på konst liksom. Jag ser serier, alltså det finns så mycket som inspirerar mig, liksom stand-up, och nu ska jag, vilket ska bli jävla kul, ner till komedifestivalen i Lund för första gången, jag säger på svenska, fast det heter på engelska.
Ja. Komedifestival, gud vad spännande.
Ja, men för att jag tänker att snart är det dags för mig att liksom verkligen stå i rampljuset på, alltså bokstavligt talat, så att jag hoppas att det ska bli av under hösten, att jag kommer igång med det igen.
Lycka till och tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack så hemskt mycket.
Ja, då ser ni.
Ja. Och jag fick nästan lite så här, jag blev nästan lite rädd när vi pratade det här med missbruksgrejen. Mm. Eftersom vi hade ju skrivit frågorna som att han faktiskt hade missbrukat.
Mm. Men det är nog för att det har lyfts på det sättet i andra.
Ja, men det har ju lyfts överallt på det sättet. Så det var ju därför vi ställde frågan som, förstår du på mig? Det var jag som fick ställa den frågan.
Ja.
Jag bara, jag blev så rädd att han skulle vara arg på mig sen. Men det var han ju inte.
Tror jag faktiskt inte.
Nej, men det märkte jag att han inte var. Mm. Men du fattar vad jag menar.
Mm. Ja, det känns faktiskt stort att man har intervjuat Kristoffer Triumf.
Jag också. Och jag tyckte verkligen...
Nice på CV-t.
Ja, jättenice på CV-t. Men sen även så här, jag tycker verkligen han... Som du sa i början, alltså... Att man lärde sig någonting om sig själv.
Mm.
För jag kunde känna igen mig jättemycket av det han sa.
Ja, och lite så här... Inte att jag skäms över mig själv, men... Jag satt ändå där och kände hur jag ibland... Du vet, alltså jag kommer aldrig på djupet. Jag gör liksom problem av så jävla ytliga saker. Så man bara, nej men släpp det bara. Gå in på djupet i dig själv. Lär känna dig själv. Skit i liksom all den här ytan som är runt omkring en 24-7 liksom.
Ja, jag vet.
Ja, det var väldigt spännande.
Stort tack Kristoffer för att du kom och gästade Ångestpodden.
Och då går vi vidare till... Då! Okej, då går vi vidare till veckans hiss. Ska jag börja eller?
Mm.
Ja, jag skulle denna vecka vilja hissa vår vän Axel Palm.
Han är så cool.
Ja, han är svincool. Han är faktiskt också från Blekinge.
Mm.
Och han är YouTuber och numera ambassadör för YouTube. Alltså Nordens första YouTube-ambassadör.
Nej, jag är så imponerad.
Ja, det är svincoolt alltså.
Jag höll på att dö när jag såg det på Instagram. Ja. Jag bara, alltså Sofie, har du sett Axel?
Ja, det hade jag ju.
Ja, men kolla in hans YouTube-kanal. Den heter Oklart.
Yes.
Och kolla in vår YouTube-kanal också.
Den heter Ida och Sofie.
Mm, med sånt där och, ni vet.
Yes.
Okej, min hiss.
Mm.
Nu hissar vi bara, vi har mycket killar i det här avsnittet, vi är tjejer. jag vill hissa mitt favoritprogram som har börjat nu.
Mm.
Och det är Breaking News med Filip och Fredrik.
Det var det igång igen.
Alltså alla har ju förstått att det är våra idoler, verkligen.
Ja.
Men alltså Breaking News, jag tycker att det är så här, det skiljer sig så jäkla mycket från alla andra program. De sticker ut näsan och de vågar vara egna liksom.
Ja, de vågar ju göra saker som de vet att de kommer bli skitkritiserade för. Alltså verkligen så här jättekritiserade.
Och jag älskar ju det.
Ja, det gör jag med.
Men jag älskar att ingen annan gör tv som Filip och Fredrik.
Mm, jag med.
Därför hissar jag Breaking News. De behövs.
Mm.
Glöm nu inte att gå in på vår Instagram, Ångestpodden. Och alltså, ja men snälla, ska vi kunna bryta tabun kring psykisk ohälsa på SVT? Tillsammans med SVT också.
Ja, det ska vi bara göra.
Och om ni vill att vi ska göra det så, alltså, likea, kommentera och verkligen hjälp oss med det här. Alltså, det skulle betyda... ofantligt mycket.
Och kommentera vilka ni skulle vilja se i vårt tv-program i sådana fall.
Ja, precis.
Mm. Det kan vara, ni skriver vad som helst, bara ni liksom skriver och peppar.
Ja.
Ja.
Okej hörni, det här var allt för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka och då ska vi faktiskt prata om olycklig kärlek.
Mm.
Okay. Ajajaj.
Ja, ajajaj. Ha det bäst tills dess och hörs vi nästa vecka.
Hej då!